1000 regimkritiska eritreaner bryter sig genom avspärrningarna till regimtrogen eritreansk kulturfestival på Järvafältet norr om Stockholm. Tält och bilar sätts i brand, sten kastas och personer beväpnar sig med påkar. Utlänningar har även hindrats vid gränsen från att ta sig in i landet enligt Daniel Wikdal, presstalesman i polisregion Stockholm. Vid bråk i angränsande Hallonbergen blev 5 personer som inte hade rätt att vistas i landet omhändertagna. Ja, det har varit enorm dramatik på Järvafältet. Ett slag beskrivs som ett krig. Lite oklart vilket krig, det kanske vi återkommer till. Men det är ett stort slag i alla fall. Där 1000 arga afrikaner har rusat in på en festival arrangerad av en annan grupp afrikaner. Jag vet inte hur många de var. Och har sett siffror på 55 skadade. Inklusive 3 poliser. 15 personer kördes till sjukhus efter den här sammandrabbningen. Och festivalen i fråga då heter Festival Eritrea Skandinavia. Det kanske jag skulle uttala på engelska egentligen. Och det beskrivs som en det är en eritreansk då, kulturfestival för exil-eritreaner. Men specifikt så är det en regimtrogen festival. Det här är så ett ord som används i alla medier jag har sett som rapporterar om det här. Och jag gillar det här ordet regimtrogen. Frågan är varför man bara använder det ordet när man pratar om aktörer från tredje världen.
Mm.
Varför säger man aldrig att en svensk är regimtrogen? En svensk regimtrogen kulturfestival eller Dagens Nyheter, en regimtrogen tidning och så vidare. Ja. Och den andra sidan kallas för regimkritisk. Det kanske var sådana som vi borde kalla oss egentligen. Jag tycker det brukar vara kul att de här orden regimtrogen, regimkritisk används i vissa sammanhang, men absolut inte i andra sammanhang. Ja. Jag vet inte vilket krig där slaget är del av. Man får anta att det är ett pågående eritreanskt inbördeskrig. Även kanske någon typ av svenskt inbördeskrig. Det är mycket sådana här saker som jag är lite nyfiken på. En sak till exempel, jag tittar på den här videon. Och det är kul, det finns mycket videomaterial då på hur de bokstavligt talat rusar in. Det börjar som en demonstration som liksom tågar fram på med led och de har skyltar och sånt där. Men när de närmar sig själva festivalområdet så är det att de släpper allting och bara rusar in för att, jag vet inte exakt vad, de ska driva festivaltälten och stoppa tillställningen. Men en sak som jag undrar, det är hur känner de igen varandra? Hur vet man vem som är en regimtrogen fähund och vem man ska slå på käften? Respektive då en ädel rebell som är på ens egen sida. Inte för att vara rasistisk och säga att alla afrikaner ser likadana ut, men de är faktiskt eritreaner allihop. Och så vitt jag kunde se på bilderna så hade de hade inte några särskilda kläder eller märken eller sånt där som gör att man kan skilja dem åt. Och jag vet också vid tidigare sådana här evenemang, det är inte bara jag som är konfunderad, även eritreanerna. Vid tidigare evenemang för några år sedan när de hade en sammandrabbning, de har faktiskt haft på Järvafältet tidigare för några år sedan, men senast var det i någonstans i Husby, så där i närheten. De hade en stor fest. Och de samlade och ställde upp sig på 2 sidor för att slåss. Och det var en av de eritreanerna som sa i en tidning, han sa, det var mycket folk. Många hade mask, så man kunde inte veta vilka folk var. Jag visste inte vilka som var med mig och vilka som var med dem. Först gick jag till fel sida. Ja. De kommer inte ha det problemet i alla fall i nästa fas av kriget när de slåss mot svenskarna. Men jag känner med dem. Den här förvirringen, den här svårigheten de har just nu när de krigar mot varandra på Järvafältet. En intressant sak då som har uppmärksammats lite grann är att polisen gjorde en ganska tafatt insats. De säger att de kände till långt i förväg att det skulle bli problem, och de säger också att de har stoppat folk som var på väg in i landet, alltså eritreaner som har kommit för att slåss. Så de har stoppat dem från att komma in i landet. Men förmodligen inte alla, uppenbarligen så borde de ha stoppat några fler. Men de visste om i förväg då att det fanns en rejäl hotbild mot den här festivalen. Och ändå så var det som att de stod och tittade på. Inte för att jag nödvändigtvis tycker att det är fel, det rör mig inte ryggen om diverse afrikaner vill puckla på varandra utan någonstans i spenaten utanför Stockholm. Men det är lite grann vad afrikaner gör varenda dag. Jag önskar bara att de gjorde det i Afrika. Men ska man lägga svenska skattepengar på att bryta upp deras slagsmål? Utifrån polisens perspektiv så verkar det lite konstigt att de bara står och tittar på. Ska de antingen kanske göra någonting eller åka därifrån, åka hem till stationen och käka ett vinerbröd. Men de kanske tyckte som många andra att det var ganska festligt. Det är lite grann som en sån här, det är en festival i sig att titta på sammandrabbningen på slaget. De ville kanske inte förstöra liksom videomaterialet som de visste sen skulle publiceras i diverse medier. Solka ner det med massa poliser som stör. Jag tyckte i alla fall det var ganska uppiggande. Men Boris, en sak som jag inte helt började klara med. Det är den här bakgrunden av de regimtrogna och de regimkritiska eritreanerna. Jag vet ju att Eritrea har, de har haft, jag tror att de har haft ett och samma, ganska, ett och samma styre sedan landet blev självständigt någon gång på 90-talet. Och de har ganska hårda nypor. Jag såg att de har på en lista över pressfrihet, vilka länder som har mest och minst fri press, så kommer de inte allra längst ner på listan, därför att Nordkorea ligger sist på listan. Men efter Nordkorea kommer Eritrea. Det är lite speciellt, tycker jag, låter som att vara en regimtrogen, att hylla just den regimen. Men kan inte du berätta lite mer om Eritreas historia och vad det egentligen är för grupper som slåss ute på Järvafältet?
Ja, man kan börja i någorlunda nutid. Alltså regimen nu, det, som du säger, den har ju suttit där, anförd av en och samma person sen den så kallade befrielsen, och har sin grund i en marxist-leninistisk utbrytning ur den första eritreanska självständighetsrörelsen ELF. Men 1987 då avsvor sig de här hårdföra marxist-leninisterna som nu har makten, marxismen-leninismen, och de var Kina-stödda. För att vid den här tiden så var ju Etiopien, som man skulle befria sig från, var ju en sovjetisk militärbas i princip. Och man blev lite mera allmänvänster, men fortfarande liksom hårda nyper, men man ville liksom dra in alla som var mot Eritrea i en slags front, och det lyckades man med. Och sen dess har man liksom infört ett stenhårt Stalin-styre, fast han skulle ha skött ekonomin lite bättre. Och det är inte bara pressfriheten som är problematisk, utan de ständiga krigen mot framförallt Etiopien har nu inneburit en, och gränskonflikter har inneburit att man numera i princip har en obegränsad värnpliktstid. Alla mellan 18 och 55 år kan kalla sig när som helst, både kvinnor och män, vilket man har gjort då och då för att fylla på leden. Och det här har ju lett till en väldig flyktingvågor från landet. Ingen vill ju ligga i lumpen i ett sånt land för tid och evighet. Ukraina är förresten på väg åt samma tillstånd, verkar det som. Och det är ju den typen av flyktingar väldigt mycket som då stormade de regimtrogna. Sen är ju alla eritreanska senkomna flyktingar, så att säga, väldigt sura på skatteindrivningen. Eritrea skulle inte klara sig om man inte tog upp 2%, minst 2% skatt av alla som har lämnat landet. Och det har man skatteuppbördsmän helt enkelt, som går runt till exempel Tensta och Rinkeby, och skitsamma om du är regimtrogen eller inte, du ska betala 2% i skatt, hur de nu räknar ut det. Och även de som ogillar regimen betalar därför att de har släkt hemma och så vidare. Så det finns så att 1000 personer, det klarar en viss stöd liksom av sån här inbördeskrig för flyktade i svensk mark. Men det är i alla fall grunden för de regimhatande. Att det finns regimtrogna är ju lite mera märkligt, alltså. Det är ju den allra första vågen eritreaner som kommit hit och avlat av sig. Och de kom ju hit därför att de var flyktingar från kriget mot Etiopien då, och stödde liksom då motståndsrörelsen och den nu sittande regimen. Och det är om det är något man måste se liksom som ett underbetyg åt den så kallade svenska integrationspolitiken, så är det ju att det kom folk hit för 30 år sedan och mer, slagit rot här och fått familjer, men fortfarande så liksom stöder de en regim som är i paritet med Nordkorea, faktiskt sämre på många sätt, och ägnar sig ofta åt just det här med skatteindrivning och samla in pengar till idioterna som styr landet där hemma. Det är den nutida historien och motsättningen, och givetvis borde man fösa ut alla ur landet. Backar man i historien så är den ju, jag brukar alltid dra en lans för fina exempel på kolonialism, och Eritrea är ett jättefint exempel på kolonialism, att italiensk sådan. Och jag blir alltid varm i hjärtat när jag tittar på byggnader som uppfördes av Italien i deras koloni Eritrea, som skulle bli ett centrum för Mussolinis östafrikanska imperium och imperiet på Afrikas horn. Och de började ju bygga ut sina positioner i området på 1890-talet, skaffa sig handelsstationer, utnyttjade en period av etiopisk svaghet till att köpa ännu mera mark och sen helt enkelt erövra det som är Eritrea. Ingen orkar stå emot dem just då, på grund av andra stridigheter. Och så etablerade man kolonin, och den tog en väldig fart under Mussolinis tid. Det kom dit ungefär 100 000 italienska nybyggare av olika slag från och med det fascistiska maktövertagandet, och Eritreas ekonomi utvecklades väldigt, väldigt bra. Man hade 4 000 italienska företag, och administrationen av kolonin var helt öppen, så att man hade lämplighetsprov för de svarta, och var man tillräckligt lämplig så kunde man få jobb i den koloniala administrationen. Så att Eritrea såg sig som ett föredöme av missionärer och andra mera omhjärtade personer. Och det var till och med så att det växte upp rätt stora företag som ägdes av eritreaner. Så att det var en väldigt fruktbar period. Och man brukar ofta peka på att i huvudstaden Asmara så släppte Mussolini loss Italiens bästa arkitekter för att skapa en modern och framåtsyftande stad. Jag tycker fortfarande det man blir lite lycklig när man ser en del av byggnaderna, och tycker att det är för mycket tjat om gamla fina 1890-talshus i Sverige och sånt. Det finns annan arkitektur som är mer uppiggande, men det ska vi inte fördjupa oss i. Sen kommer britterna och förstör allting under andra världskriget. De driver bort italienarna, håller kontrollen till efter andra världskrigets slut, och då ska FN avgöra vad det blir av Eritrea. Och då inträffar det mycket fascinerande att antingen det finns krafter då i FN som stater som vill att FN ska ha Eritrea som ett mandat, eller att Storbritannien som då driver bort italienarna ska ha det som ett mandat, eller att de ska integreras med Etiopien i en federation. Och så finns det ett land som driver en helt egen linje, men tyvärr förlorar. Och det är Sovjetunionen. De tycker att Italien ska få tillbaka Eritrea och ha det som en koloni. Stalin var en kul prick på många sätt. Förslaget går tyvärr inte igenom. Och det förslaget kom sig av att Stalin räknade med att kommunistpartiet skulle vinna valen i Italien. Och det vore ju nice med en liten koloni för dem. Så det blev en federation med Etiopien. Och ja, väldigt snabbt så bryter inbördeskriget ut. Och den första eritreanska befrielserörelsen som bildas, den bildas just av personer som hade skaffat sig politisk makt. Eritreaner som liksom fått positioner i den italienska administrationen och var universitetsutbildade. Alltså en ganska klassisk kolonial grej. Ja.
Förlåt, betyder det att den ena sidan i den här pågående konflikten är mer pro-italiensk än den andra sidan?
Det har tyvärr försvunnit. Det
hade varit utmärkt annars, för då hade det varit lättare att ta ställning. Så att man vet hur man ska heja på i slaget om Järvfältet.
Ja.
Jag är inte mycket för här liksom demoniseringen av de är en diktatur hit och dit. Vi vill ha demokrati. Jag tycker båda de här. Det där säger mig ingenting. Men om det åtminstone fanns liksom en Mussolini-faktor, det skulle ju vara till en hjälp.
Nej, ja, tyvärr. Alltså det fanns Italien vänliga krafter i den första i ELF i begynnelsen. Men liksom det var liksom inget framgångskoncept med, när man har med kinesiska marxist-leninister att göra. Men vi kan väl hoppas på, alltså vore det något krut i den där häxan Meloni, så skulle hon ju kunna resa kravet nu, alltså att vi vill ha tillbaka det tredje vårt.
Mm. Alltså med tanke på vilka idiotiska saker hon har torgfört när hon blev Italiens ledare, skulle inte förvåna mig om hon sa det. För det måste vara absolut, nästan det absolut dummaste som Italien kan göra. Dra igång ett gigantiskt kolonialt äventyr i mörkaste Afrika.
Nej, men de bara väntar på Matteo Salvini som generalguvernör där. Kommer bli jättefint.
Ja. Det kan inte bli värre för eritreanerna i alla fall. De verkar inte ha något vidare. Jag tycker den är lite elakt, den här jämförelsen med Nordkorea, tycker jag. Gång på gång så kör jag, det som är Nordkorea. Men jag vet inte, får jag dra en lans för Nordkorea i det här sammanhanget?
Ja.
Nordkorea är ganska... Nordkorea har ganska mycket som talar för dem, som överhuvudtaget inte finns i Eritrea. Till att börja med, Nordkorea är befolkat av koreaner. Koreaner är ganska brighta. De har liksom, jag vet inte vad snitt-iken är i Korea, men de är rätt intelligenta, och det är inte så stor genetisk skillnad mellan nordkoreaner och sydkoreaner. Nordkorea har kärnvapen och rymdraketer och riktiga, riktiga högteknologiska grejer. Visserligen då på bekostnad av en del annat, kanske mat till alla befolkningen, men koreanerna, det är ändå intelligenta människor som kan göra saker, bygga storslagna liksom rymdraketer och monument och allting. Och jag är ingen expert på Eritrea, men jag tror inte att de har ett enda dyft som kan mäta sig med Nordkoreas bedrifter.
Nej, men det är det ingen som någonsin har antagit eller hävdat.
Jag känner bara sympati här. Jag tycker synd om Nordkorea som blir nämnda i samma andetag som Eritrea.
Ja, men då kanske man skulle tycka att det är lite orättvist om man är nordkorean. Det är sant. Jag försöker sätta mig in i hur de ser på det. Jag tror de blir ganska förolämpade. Men viss rätt, ja. Men det finns ingenting som inte säger att med en fast hand så skulle Eritrea bli ett paradis.
Kanske Kim Jong-un kan hjälpa till.
Jag tror inte han... De har nog ingen förmåga liksom att kolonisera saker och ting.
Apropå slaget på Järvfältet, jag ska säga bara, jag såg precis när vi satt igång nu, så såg jag en ny nyhet. Det kanske inte var ny, men jag såg det nu, att ett 15-tal personer utvisades från Sverige efter att de hade demonstrerat på den här eritreanska festivalen. Eller mot festivalen. De var ju då regimkritiska rebeller, inte regimtrogna fähundar. Jag blev alldeles till med när jag såg den här länken. Wow, har de börjat utvisa folk? Men det var ju då folk som hade kommit till Sverige häromdagen på turistvisum som då utvisades ur landet. Så det var lite besvikelse. Den starkaste reaktionen var väl annars Gunnar Strömmer, vår justitieminister, som sa att det är inte rimligt det här. Det är inte rimligt att Sverige dras in i andra länders konflikter.
Men det, alltså han, ja...
Det går till historien med vad Stefan Löfven brukar säga. Det är inte okej.
Okay. Mm. Det är värre att säga att det inte är rimligt faktiskt. Och det värsta är att han tycker säkert själv att det är kraftfulla statsmannaord. Alltså.
Mm. Man ska inte komma till Sverige och ställa till våld.
Nej. Också.
Ja, det är bra att vi har en justitieminister som har örnkoll på begreppen och är mycket vältalig.